Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Först och främst så känner jag mig riktigt jävla förbannad på ren svenska.
Vi hade ju kunnat haft döda kollegor. Ett besinningslöst våld.
Polisen får aldrig backa. Vi får aldrig stå och se på när brott sker.
Polisen ska inte backa om det inte är absolut nödvändigt och taktiska skäl för att skydda de kollegor som är utsatta. Och behöver man göra det, då ska man in så fort det bara är möjligt igen. För vi jobbar åt medborgarna.
Det finns också ett förakt och ett hat mot det svenska samhället.
Det har gått väldigt illa. Det har nog varit försök till mord i flera fall. Det kunde ha gått ännu mycket värre.
Svensk polis har ingen lyckad påskhelg att se tillbaka på. Norrköping, Örebro, Landskrona, Linköping fick uppleva upplopp, bränder och stenkastning. Och enligt rikspolischefen var det i flera fall fråga om mordförsök. Men vad händer med demokratin om en hatisk mobb vinner över polisen? Och handlar polisens misslyckande om resurser, verktyg eller någonting annat? Poliserna och politikerna Fredrik Kärrholm och Martin Malmgren svarar på de här frågorna i fredagsintervjun special. Jag heter Staffan Dopping.
Under hela påskhelgen har flera städer runt om i landet skakats av upplopp. Hundratals personer har deltagit i konfrontationer med polis.
Hade någon kollega fastnat eller ramlat där någonstans, så jag är helt säker på att den hade blivit stenad till döds.
Poliser säger att det var de som protesterade mot Rasmus Paludan som istället angrep poliser och plundrade och satte eld på 4 polisbilar.
Jag är väldigt upprörd. Jag har varit polis i 40 år. Det här är en exceptionell händelse som har inträffat. Våra medarbetare har mötts av ett exceptionellt våld, ett dödligt våld. Försök till mord, enligt min uppfattning, grovt blåljussabotage och våldsamt upplopp. Det kunde slutat värre än vad det gjorde.
Sist här rikspolischef Anders Thornberg från SVT Nyheter. Också en polis som var med i Örebro och Rinkeby och som uppfattade att flera våldsverkare var beredda att döda. Exceptionellt var ordet som rikspolischefen använde om serien av våldsamma upplopp som utbröt i den ena staden efter den andra från skärtorsdagen och framåt. Den gemensamma nämnaren var att den danske, djupt islamkritiske politikern Rasmus Paludan hade sökt och fått tillstånd till allmänna sammankomster. Och eftersom bränning av Koranen oftast ingår i hans program är hans manifestationer för många människor djupt stötande. Men förklarar det att 200 personer gemensamt angriper poliser även om Paludan inte ens finns på plats? Ja, ni har båda två jobbat som poliser framförallt i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Och nu har ni valt en politisk karriär. Fredrik Kärrholm kandiderar för Moderaterna till riksdagen. Martin Malmgren kandiderar för Miljöpartiet och har redan fått en plats i Sveriges riksdag. Välkommen till fredagsintervjun special.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Martin Malmgren, vad var det som främst tog upp dina tankar under påskhelgen när du fick rapporterna från Skäggetorp, Örebro, Landskrona och så vidare?
Nej, men det som har hänt är ju fruktansvärt. Jag tror inte att det finns en polis i Sverige som inte kände att man ville jobba, att man ville hjälpa till. Kollegor har hamnat i otroligt pressade situationer, och som rikspolischefen säger och även kollegan du läste upp ett citat ifrån, Det har gått väldigt illa. Det har nog varit försök till mord i flera fall. Det kunde ha gått ännu mycket värre. Alltså, vi kunde haft döda kollegor. Ett besinningslöst våld. Och dessutom en stor frustration. Det är ju ingen tvekan om att det har varit stora polisiära misslyckanden. Och närmast av, vad ska man säga, blir i princip en förnedring av ordningsmakten när man tvingas överge polisfordon som sen vandaliseras och eldas upp. Och det gör nog också ont i varje polis, men även som samhällsmedborgare att se ordningsmakten hanterad på det sättet. Så att, mycket känslor, mycket ilska, mycket frustration, mycket sorg över att vi... och sen såklart en stort medkännande med de kollegor som då i första linjen har drabbats av detta och som har fått vara med om extremt grovt våld. Flera skadade, 26 tror jag, senaste siffran var. Mm. Och som sagt, det kunde ha gått ännu mycket värre.
Fredrik Kärrholm, var fanns dina tankar när du först fick veta om de här våldsamma upploppen?
Först och främst så känner jag mig riktigt jävla förbannad på ren svenska. Det här är människor som utan någon som helst rimlig anledning förstör, skrämmer och skadar. Det drabbar poliserna som är på plats, men det drabbar också, vi har sett hemtjänst, fordon brännas ner, en buss har bränts ner, skolor, tvättstugor. Så att det här drabbar ju hela samhället. Sen håller jag också helt med Martin om en frustration. Det är, som polis så finns det inget läge där det blir så stark uppslutning som när en kollega på radion ropar kollega i underläge. Och när man står vid sidan av så står man ju och stampar och känner här skulle jag vilja vara med och hjälpa till. Och jag håller också med Martin om att det är ett polisiärt misslyckande, men jag tycker det är viktigt att göra en skillnad på vilket sätt det är ett polisiärt misslyckande. Poliserna som var där, de enskilda poliserna, gjorde fantastiska insatser med de förutsättningar som fanns. Så att misslyckandet bygger på att man inte hade rätt förutsättningar. Och delvis vad det verkar att insatsledningen kanske inte agerade helt korrekt.
Och det vill jag ju förtydliga också. Det är absolut ingen skugga på de kollegor som har stått och fått sten haglat över sig. Naturligtvis, de har gjort fantastiska insatser i alla de här städerna. Att det är ett misslyckande ska inte på något sätt lastas de som har stått längst fram och hanterat de här situationerna. Mm. Men som samhälle och som polismyndighet så kan man inte kalla det något annat än ett misslyckande när poliser, medarbetare utsätts för så här grovt våld och när man dessutom tappar ett antal fordon som sen blir uppeldade eller vandaliserade.
Mm. Våldsamma upplopp har ju förekommit förr i Sverige, men det är många som har sagt, både poliser och som var med i insatserna själva och deras chefer högre upp, att det här var någonting helt annat än det vi har sett tidigare. Vad säger ni, stämmer det? Och i så fall, vad är det för ingredienser i det som hände och oroligheterna som är på en ny nivå?
Om man drar ut linjerna lite grann och backar rejält och tittar till exempel på upploppen i Berzeliparken 1951, Hötorgskravallerna 1965, så är ju de, så att säga, i våldets grovhet väldigt oskyldiga i jämförelse. Om jag backar och tittar på min egen erfarenhet, jag var med under Husbykravallerna 2013, så känner inte jag fullt ut igen det här extremt grova våldet, rena mordförsök som det nu vittnas om. Det var grovt våld även då, det kastade stenar. Men då upplevde åtminstone inte jag personligen att någon var ute efter att rent av döda mig.
Är det här en annan karaktär, Martin Mangren?
Det är ett extremt grovt våld. Man kan säga att det är ett nytt läge. Nu ska man väl säga, jag jobbade ju också en del under Husbykravallerna. Det kunde dött en massa kollegor där också. Alltså, vi hade gatstenar från broar som kunde lätt ha dödat människor. Vi kunde haft döda kollegor från räddningstjänst.
Även om man har hjälm så är det så pass
även smart. Om man har, alltså det var väldigt grovt våld då med. Men jag vill inte på något sätt förneka att det här är något exceptionellt det som har hänt. Alltså och det kommer att få följdverkningar.
Mm. Och där tycker jag också är viktigt att komma ihåg att den här typen av väldigt grovt våld, Martin helt rätt, det förekom sådana inslag under Husbykravallerna 2013 också. De är inte bara isolerade till våldsamma upplopp. Att det har kastats stenar på ett rent livsfarligt sätt, att det har putsat ut från broar, större stenblock. Det har även hänt när det inte har varit kravaller. Och det har varit, jag minns en händelse i Rinkeby när det var ett stort stenblock som puttades ner från en gångbro, om jag minns rätt, som landade på en polisbil på motorhuven. Hade den stenen landat i vindrutan så hade de poliserna med stor sannolikhet skadats mycket allvarligt eller dött. Så att det här våldet mot polisen är ju ingenting som har uppstått helt plötsligt i med de här kravallerna, utan det har vi ju sett under en längre tid. Men min bild är att det gradvis har blivit värre, både i omfattning och grovhet.
Och det där är ju en intressant fråga, för jag kommer ihåg när det var kollegor som stod och väntade utanför ett dödsfall, tror jag, som fick en enorm sten som landade på motorhuven som kunde ha varit dödande om den hade landat en meter längre in mot vindrutan. Och det är svårgreppbart, alltså den nivån av våld. Men sen måste jag ju säga ändå, jag jobbar ju normalt som gruppchef för en områdespolisgrupp i Rinkeby. Jag har jobbat ute i yttertjänst i Rinkeby ganska länge. Och drar man ut linjen från 2013 mot nu, så kan man ju säga att tangenten pekar snarare åt andra riktningen. Alltså 2013 så hade vi normalt, det var ju husbykravallerna, väldigt grovt våld. Före och efter så åkte kollegor sällan in och gjorde ingripanden på Rinkeby torg, Husby torg, Tensta centrum med en bil. Utan det var så pass ofta som det blev stenkastning, fritagningsförsök, handgemäng på olika sätt, att man åkte ofta upp fler bilar. Man lämnade inte målade bilar, speciellt inte på eftermiddag kväll någonstans, för att det var ganska ofta som bilar vandaliserades. De problemen har minskat drastiskt sedan 2013. Vi har ett helt annat normalläge i Rinkeby. Och nu pratar jag bara utifrån ett Rinkeby-perspektiv. Det är där jag har jobbat hela tiden.
Så den positiva utvecklingen, den syntes inte nu i påsken?
Den syntes inte nu. Sen var det ju, och du nämnde inte Rinkeby i din påhånds där, men vi hade ju grovt våld i Rinkeby också nu, på ett helt oacceptabelt och fruktansvärt sätt.
Och du vill komma in på det då. För att det blev nya upplopp varje dag här, flera dagar i följd, det var väl en ny upplevelse för de flesta. Och många har också beskrivit det som att händelseförloppen var påfallande lika på de här olika platserna runt om i Sverige. Det har antytts att det fanns personer som hade dragit i trådarna. Det är väl kanske inte jättelätt nu att slå fast precis hur det här har startat och varför våldet blev så mycket grövre mot polisen. Men om ni använder er polisiära erfarenhetsbank, varför blev det de här upploppen? Martin kan börja.
Ja, men man får ju börja. Det första upploppet var i Skäggetorp. Och där var det väl, jag skulle säga att det är en kombination. Det är klart att högerextremisten och islamofoben och Rasmus Paludan, det han gör är djupt motbjudande. Han vill ha det här. Han vill provocera fram kravaller och grovt våld. Och han har en rasistisk agenda. När han hade sin då tillståndsgivna manifestation som inte blev av, men annonserades i Skäggetorp, så var det en lämplig gnista. Det blev lätt för negativa krafter att försöka manifestera kring det. Och det faller ju då. Det är ju inte så. Alltså, hade han gjort det någonstans, alltså hade vi inte haft problem med kriminalitet, utanförskap, personer som redan har en närhet till våld och våld mot samhällsföreträdare och våld i allmänhet och en gränslöshet, då hade ju inte det här fått de här effekterna. Men det föll i en grogrund av den sortens riskfaktorer som vi har byggts upp under flera år i utanförskapsområden, där vi har stora grupper av unga män och killar med kriminell identitet som då använder våldet som verktyg och ibland också som nöje och som är lätta att få med sig kring någonting. Vi har sett att vi har utländska konton som på samma sätt som under när det här debatterades socialtjänstens insatser om hemtagande av barn då, som har försökt mobilisera, så någon form av påverkanskampanj. Och när man då lyckas få igång tillräckligt mycket kraft och de här unga männen som ja, men som är ute efter att skada. Som, det är ju inte... Det är ju inte en politisk manifestation, utan det finns de, man ser ett tillfälle att använda våld som ett verktyg för att ge sig på samhället.
Men vad är det som är nytt den här gången? Som, för det du beskriver har ju funnits i åratal.
Det är jättesvårt att sätta. Jag tror att man behöver se Linköping, det första fallet, som, alltså, som ganska avgörande. Alltså det kan vara små omständigheter som gör att någonting går åt ena eller andra hållet. Hade man lyckats hantera Linköping och inte fått polis som retirerar, brända polisbilar, då tror jag inte alls att vi har haft den händelseutvecklingen som vi har haft senare. Utan det
var ödesdigert att det gick så illa.
Tyvärr tror jag att, vad ska man säga, polisens misslyckande med att bedöma vad som var på gång i Linköping, och därför har man alldeles för liten resurs. Man kan också tycka, vilket jag tycker, att man bör göra bättre bedömningar enligt ordningslagen, vilket gjordes av andra polisregioner. Man kan anvisa annan plats för en demonstration. Demonstrationen ska förhållas, men man kan anvisa annan plats. Mm.
Fredrik, vad är din förklaring till att det gick så här?
Jag håller med Martin i mycket av det han säger. Jag tror just när det gäller polisens taktik så behöver den vara mer enhetlig. Man arbetar enligt konfliktreducerande principer, men polisen får aldrig backa. Vi får aldrig stå och se på när brott sker. Så att jag tror att det behövs ett mer gemensamt offensivt förhållningssätt från polischefer. Och om frågan är vad det här beror på, ja, det går att tala om den här högerextrema provokatören. Det går att tala om konton som styrs från utlandet och försöker uppmuntra till våld. Men det är perifert. Huvudförklaringen här är att det finns ett latent våld i de här utsatta områdena, och att det krävs väldigt lite för att det här våldet ska utlösas. Nu såg vi det på grund av att någon eldade en religiös skrift. Tidigare har vi sett det på grund av ryktespridning om polisingripanden. Och det är den här närheten till våldet hos många som är problemet. Du nämnde siffran 200, Staffan, och det tror jag var det genomsnittliga antalet på de här 6 orterna där det blev våldsamt upplopp.
Det var över 200 något fall. Jag har hört talas om 150, men du menar att det är en
Totalt handlar det här om tusentals personer. Det låter sig inte bara förklaras av djupt religiösa människor med bristande respekt för yttrandefrihet som ger sig på polisen. Det låter sig inte förklaras av bara kriminella nätverk eller ungdomligt oförstånd. Det finns ett större samhällsproblem här. Och det jag också tycker mig kunna är väldigt tydligt är att det har skett, så att säga, en brutalisering i samhället som inte bara avspeglas i de här våldsamma kravallerna, utan angrepp på polisen i dess vardag. Vi ser det i vissa brottskategorier, till exempel rån, fler brutala rån. Så att det finns ett större samhällsproblem här.
Generell brutalisering, säger du. Håller du med?
Ja, nej. Ja, det har skett en brutalisering. Alltså de här extrema machokulturerna i kriminella sfärer har brutaliserats. Våldet i kriminella sfärer individuellt och gemensamt har brutaliserats. Och jag skulle säga, kärnan i kravallerna i alla fall, min bedömning, delvis gissning, delvis baserat på vad rikspolischefen säger och delvis egen erfarenhet, det är att kärnan i de här attackerna mot polis är alltid personer som i grund, som redan är kriminella, som redan använder våld som verktyg och som sagt ibland som nöje. Sen kan ett upplopp få en egen dynamik, och har man då i det här fallet en högerextrem provokatör som skapar en massa ilska, så kan man den här kärnan av kriminella våldsverkare få med sig människor runt omkring, en svans som ibland kan bli väldigt bred och väldigt stor. Det var lite samma dynamik i Husbykravallerna, man hade en utlösande faktor, en kärna av våldsverkare som när våldet får liv, så då kan man samlas kring någonting som då blir någon sorts gemensam sak. Men utan den här kärnan så kommer det aldrig att starta, och där har, håller jag med Fredrik om, att där har våldet brutaliserats successivt, och det visar sig också på den mängd skjutvapenmord vi har som är på all time high. Det vill jag bara säga, det innebär inte att vi nödvändigtvis har en allmän brutalisering där våldet i samhället överhuvudtaget, eller våldet i utsatta områden överhuvudtaget, har blivit värre eller brutalare. Tittar man på den rapport som Amir Rostami och Jerzy Sarnecki har kommit med, forskare, så den pekar ju snarare på att våldet är koncentrerat. Och det innebär inte koncentrerat till
hela förorter, utan innebär koncentrerat till vissa individer och nätverk i förorter som då får en identitet och en livsstil kring våldet och kriminaliteten.
Mm. Men om vi talar lite djupare om taktiken och vad polisen gjorde i de här fallen. Jag har själv talat med en polis inom Stockholmspolisen som själv inte har deltagit i någon av insatserna, men som vittnar om väldigt dålig stämning bland kollegorna just nu. Jag talade med honom igår, han utbildade särskilt polistaktik. Han säger att det som brast i Skäggetorp var att polisen backade tillbaka även när man hade fått förstärkning. Polischeferna ville deeskalera situationen. Polisen drivs mycket av den idén, bättre att backa hem, säger han. Och polisen som jag talade med, jag medger att det är bara en röst, han tycker att man förstör våldsmonopolet när man lämnar en hel stadsdel åt sitt öde.
Jag kan säga, jag jobbade i Rinkeby 2017. Då, det var sista gången vi hade ett stort upplopp i Rinkeby. Apropå att det nyanserar bilden av att våldet blir värre och värre. För det har varit betydligt lugnare i Rinkeby de senaste åren med mindre våld mot polis. Men då hade vi ett stort upplopp. Det var ett ingripande, polisen sköt skarpt. Det fick man, ett upplopp startade. Det blev ohanterbart för de kollegorna som var på plats. Insatsledningen, den regionala insatsledaren, beordrade någon form av reträtt. Och sen väntade man utanför. Man väntade så länge så att jag som inte jobbade han åka in och rusta på, samla mina kollegor och åka till brytpunkt och fortfarande var frustrerad över att vi inte åkte in. Till slut när vi fick tillstånd att åka in då hade ju, det var ju jättelugnt, men då hade vi övergivit Rinkeby åt våldsverkare i flera timmar. Och när vi kom in först på Rinkeby torg så var ju folk förbannade med rätta. Var har ni varit någonstans? Så att jag delar helt och hållet den uppfattningen, och där drog man också en massa slutsatser att det här var felaktigt agerat från polisens sida. Jag och många andra höjde våra röster och klagade att så här kan vi, alltså vi är till för medborgarnas skull.
Men är det ett vanligt tänkesätt hos någon som har fattat besluten om de här insatserna?
Det har hänt, det hände 2017, det är möjligt att det händer här och var. Jag har sett kritik, liknande kritik i andra upploppssituationer. Min uppfattning, och jag tror Fredrik har uttryckt för den tidigare också, det är samma som kollegan här säger. Polisen ska inte backa om det inte är absolut nödvändigt och taktiska skäl för att skydda de kollegor som är utsatta. Och behöver man göra det, då ska man in så fort det bara är möjligt igen. För vi jobbar åt medborgarna. Så det är vi som är våldsmonopolet, vi upprätthåller det åt medborgarna. Så det är klart att vi ska vara inne. Det finns ingenting som, man ska inte överge områden. Men man ska inte heller tänka att ja, men om polisen inte är där, då blir det ingen, alltså polisen... Polisen ska vara överallt. Polisen ska upprätthålla våldsmonopolet överallt. Och som sagt, tvingas man backa så ska det vara ytterst tillfälligt så man har en tillräcklig resurs. Då ska man kliva in igen.
Mm. Jag håller i stort med Martin, men jag måste rätta honom på en punkt. Och det var att det sista upploppet i Rinkeby skedde inte 2017 utan det skedde i helgen. Och en anledning till att man kunde hantera det och att det inte blev värre var att man hade en väldigt stor numerär. Alltså man hade ett totalt övertag och kunde dominera situationen och jobba då effektivt enligt polisens särskilda polistaktik som är väldigt bra. Men hade vi fått en situation där det hade blivit den här typen av upploppssituationer i flera ställen i Stockholm och samtidigt i flera ställen av landet så hade polisen haft väldigt svårt att hantera det. Det vi såg nu under påskhelgen var att polisens resurs var extremt ansträngd. Extremt ansträngd. Man drog in resursförstärkningar från landets alla hörn. Många poliser jobbade övertidspass på upp till 18 timmar. Och det här tycker jag gör det tydligt att polisen och staten har inte en tillräcklig förmåga att upprätthålla inre säkerhet. Och det här är en risk som jag tycker är viktig att adressera. Om jag bara får kommentera en ytterligare liten sak så vill jag också ge Martin helt rätt i att det har blivit en situation, bättre situation för polisernas arbetsmiljö i Rinkeby. Martin nämnde det två gånger. Att angrepp mot poliserna har blivit mindre. Och det är framförallt, tror jag, ett resultat av att man har jobbat både förtroendeskapande men också med en tydlig nolltolerans. Och det är ett bra effekt. Men hur så att säga, angrepp mot polisen tror jag är en ganska dålig indikation på hur samhället mår i övrigt.
Jag kan säga också, det stämmer ju såklart att det var ett upplopp i Rinkeby helgen och jag refererade till det förut här också. Som Fredrik säger så tappar inte polisen kontrollen. Det gjorde man sist 2017 när man backade undan. Man var kvar och jag tror också att det är viktigt att ta med sig att båda de sakerna, alltså att ha en tillräcklig polisiär resurs som
på plats när det är ett rött läge kan hantera det, men också en tillräcklig polisiär resurs i vardagen så att man fullföljer ingripanden som regel. Att man kan jobba både gränssättande och relationsskapande. Och där är det också viktigt att betona det relationsskapande, för att just samverkan, ett gott förtroende hos lokalsamhället. Lokalsamhället känner tillit till polisen och dessutom en riktad samverkan med krafter i lokalsamhället, civilsamhället, föreningar, moskéer, som får ut dem där man känner att polismyndigheter och lokalsamhälle står sida vid sida mot ett gäng våldsverkare. Det är ett otroligt kraftfullt sätt att dämpa. Och det, jag tror att det där, för att, och det är också, det är både en metodfråga, alltså man behöver jobba gränssättarna och relationsskaparna i vardagen för att det ska funka i skarpt läge, för annars har man varken vanan eller relationerna. Och det kräver, och det är också en resursfråga. Vi är överens om att polisen har för lite resurser. Mm. För det kräver också resurser att finnas där ute, ingripa mot ordningsstörningar och brott, men också ha tid att lägga på det här relationsskapande långsiktiga arbetet som är så otroligt viktigt.
Politiskt ansvar, det är valår. Så fort det är grova våldsbrott så blir det direkt också en fråga på den politiska nivån. Justitieministern Morgan Johansson har uttalat sig flera gånger om upploppen. Han har sagt till exempel Aktuellt i tisdags: jag tror att det finns starka kopplingar till gängkriminella och därför gäller det att fortsätta bygga ut polisen, förstärka polisens resurser, men också att skärpa straffen för gängkriminella. Morgan Johansson har också sagt att problemen under upploppen inte har berott på för små resurser från polisens sida. Det ska ha handlat om att ha rätt antal poliser på rätt platser vid rätt tillfällen, sa han när han var i Rosengård. I så fall låter det som att det är mindre kloka polisbeslut som har fattats.
Jag kan säga att det är helt uppenbart att vissa mindre kloka beslut har fattats. Jag nämnde förut första demonstrationen i Skäggetorp. Det var uppenbart så var man underdimensionerad. Om det, vad det beror på, om man hade dålig underrättelse eller som sagt, man kunde även då ha anvisat annan plats med tanke på att det var en väldigt olämplig plats. Där det var
så Johansson har rätt i det, så att säga. Det inte att
ja, fast det innebär ju inte att det också, att vi inte också har ett resursproblem. När vi väl hade, efter Skäggetorp, visste hela polissverige att nu har skiten träffat fläkten. Alltså nu är det jättestor risk för kommande upplopp i alla de platser där Paludan annonserar sina provokationer. Och ändå, i Örebro hade man en alldeles för liten resurs. Man flyttade demonstrationen från Vivalla till centrum och var på tok för få. Där kan jag väl också säga, vi är ju ändå här också, vi är båda poliser men vi är båda politiker också. Miljöpartiet har ju lagt, det ligger utskottsinitiativ i riksdagen i både justitieutskottet och finansutskottet där vi omedelbart vill förstärka polisen med 500 miljoner för att frigöra alla de poliser som just nu sitter inne och gör rent administrativa tjänster på polisens kontaktcenter, receptioner och så vidare, för att poliser behövs på fältet nu. Poliser behövs i polisarbete.
Ditt parti, Martin Malmgren, Miljöpartiet, vill alltså lägga in mer pengar. Det är annars i den breda politiska debatten så sägs det i stort sett att det råder nästan enighet om att polisen ska ha, och den får ju jättemycket mer pengar, upprepar både Mikael Damberg och Morgan Johansson. Det sker en väldigt stor tillväxt och det kommer ut 700 nya poliser i sommar. Men din beskrivning är uppenbarligen att nej, med ännu mer pengar så hade det kunnat bli skillnad.
Absolut, vi har poliser som inte kan användas till polisarbete idag, och det beror på en kombination av en akut brist på pengar och undermålig styrning. Så att jag vet att man ofta pratar om att polisen har mer pengar än någonsin. Och det må vara sant, men det är ju inte det som är relevant. Frågan är, har polisen tillräckligt mycket pengar för att klara sitt uppdrag?
Och Miljöpartiet svarar nej.
Nej.
Och Moderaterna har väl sagt så i åratal?
Moderaterna har i åratal förespråkat stora satsningar på polisen och vill göra ännu mer än Miljöpartiet. Men det är också viktigt att ställa ordentliga krav på polisledningen som har ett jättestort ansvar att se till att skapa bra arbetsvillkor så att vi får en attraktiv polisyrke, så att utbildningsplatserna fylls. För nu har vi väldigt många tomma utbildningsplatser på polisutbildningen. Vi har också väldigt många poliser som slutar, och vi kan också se i polisen så är resursen inte korrekt fördelad. Vi har alldeles för få poliser som gör riktigt polisarbete, arbetar i yttre tjänst, arbetar med brottsutredning, arbetar i underrättelsearbete, och alldeles för många poliser som gör annat. 1985 så hade vi mer än en dubbelt så många poliser som arbetar i yttre uniformerad tjänst.
Var ligger ansvaret för att en hel del poliser som finns inte gör rätt saker?
Ja, det ligger på polisledningen och ingen annanstans.
Ja, det, vi har fortfarande uppenbarligen problem med ledning och styrning. Jag delar Fredriks uppfattning att vi behöver få ut en större andel av poliskåren i, ja, men i lokalpolisområdena. Och där jobba med... ja, men...
För det är poliser i yttre tjänst som är de som kan så att säga, på, stävja upplopp.
När det handlar om det här akuta, reaktiva, att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, då är det poliser i yttre tjänst som behövs. Och det krävs att man har rätt utrustning och det krävs att man har rätt
Och hur stor andel är det ungefär av poliser som är i yttre tjänst? Är ni överens om det?
Det är ingen fråga om åsikt, det är en fråga om fakta.
Ja, men jag
visste
inte.
Alla polisanställda är det bara en femtedel. En femtedel av alla polisanställda är poliser i yttre och uniformerad tjänst.
Ja, polisanställda, men av, det är ju skillnad på polisanställda och poliser.
Ja, men det som är relevant är av alla pengar man satsar på polisen, av all personal man utbildar och anställer, vilken andel av den resursen arbetar som poliser i yttre uniformerad tjänst. Om det är så att personal sitter och administrerar, planerar och analyserar och inte gör riktigt polisarbete, då spelar det ingen roll om den personen är polis på papper eller inte.
Håller du med om den beskrivningen, Martin?
Det är för få poliser i yttre tjänst. Jag vill också bara markera att det finns väldigt mycket annat arbete inom polismyndigheten som är nödvändigt och viktigt. Alltså utredningsverksamheten är ju såklart helt central. Vi måste kunna utreda brott. En del av de poliser och civila som inte jobbar yttre tjänst möjliggör för poliserna i yttre tjänst att faktiskt lägga sin tid på yttre polisarbete och lägga mindre tid på administration. Men vi har problem med ledning och styrning, som sagt. Vi har haft... I Rinkeby, där vi båda har jobbat, har vi under över ett år haft tvingat sätta poliser som är områdespoliser, lokalpoliser, som då är spjutspets, kan man säga, både vad gäller brottsförebyggande arbete och repressivt arbete mot den grova kriminaliteten, i receptionstjänst. Mm. För att vi inte har fått ersättningsrekrytera vakanser i pass och reception. Och det har enbart berott på ekonomiska beslut. Så att man har alltså tagit dem, vi har redan för få poliser.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Så från början. Man har tagit några av dem som då behövs för att hantera Sveriges, kanske en av Sveriges grövsta problem med grovt våld och gängkriminalitet. De har man flyttat in och satt i reception i delar av sin tid för att man inte haft pengar för att rekrytera upp vakanser. Så att det är klart att det är ett problem med både ekonomi och ledning och styrning. Stelbenthet. Och därav då Miljöpartiets förslag just nu, som handlar om att frigöra de poliserna. Vi hoppas ju såklart gärna att Vi hoppas ju att Moderaterna ställer sig bakom det, för det är ett av de kanske snabbaste sätten att frigöra resurser här och nu, som gör att vi får ut fler poliser på gatan i uniformerat arbete och till utredningen.
Vi ska höra en före detta polis och förundersökningsledare lite kort här, som syntes och hördes mycket i debatten om brott och straff för några år sedan. Peter Springare, hans tjänstgöringsplats var i Örebro, alltså en av de städer som drabbades hårdast av påskupploppen. Peter Springare blev rikskänd och omstridd när han i ett inlägg på Facebook lyfte fram att människor med utländsk härkomst var kraftigt överrepresenterade i de brott som han utredde. Idag är han pensionerad men aktiv som lokalpolitiker, flitig kritiker av hur svensk polis har utvecklats. Min kollega Jörgen Wittfeldt ringde upp Peter Springare apropå påskhelgens händelser. Det som har hänt visar att polisen idag inte klarar av något av sina tre grunduppdrag. Att skydda medborgarna, upprätthålla lagen och skydda demokratin, anser Peter Springare.
Alla de här tre fundamenten har ju genom påskens händelse, nu vill jag påstå, som jag hoppas en gång för alla har gjort klart för medborgarna och framförallt för ansvariga politiker, att det här kulissbygget som svensk polis, framförallt höga svenska polischefer, ägnar sig åt, håller inte längre. Här är ju byxorna neddragna på hela svenska staten och ytterst svensk polis.
Och vad är kulissbygget? Vad menar du med det?
Ja, man skyddar till korta kommande. Man har till exempel som mantra, man gör aldrig fel. Det är alltid andras fel. Man har alltid gjort rätt bedömningar trots att man inte har gjort det. Man kan ha gjort urusla bedömningar som i det här fallet. Men ändå har man gjort korrekta och kloka beslut och så vidare, va? Man får av journalister och andra kritik för vissa företeelser. Ja, då rabblar man alltid två mantran. Vi är för få poliser och vi måste ha ändrad lagstiftning och bättre verktyg.
Stämmer inte det då?
Nej, det är inte där som problemet ligger. Självklart behöver svensk polis öka sin numerären. Naturligtvis är det ju så. Men de här problemen vi har, de bottnar inte i att vi är för få poliser. Vi har aldrig varit så här mycket poliser. Och ändå har vi aldrig haft så här dåliga resultat som år efter år efter år uppvisas. Och det här man säger att man vill ändra lagstiftning och flera verktyg. Vi har verktyg, vi har lagstiftning etc. etc. Vi kan ha dödsstraff på vart och annat brott i hela Sverige. Det skulle inte göra någon skillnad.
Om vi släpper de strukturella frågorna och går på händelsen här nu i helgen då, varför händer det här nu?
Ja, nu var det för att han aviserade att komma hit och bränna Koranen. Men det spelar ju heller ingen roll. Att det kan ju vem som helst räkna ut att det här upplopperna som var, det handlar ju inte så mycket om att han specifikt skulle bränna Koranen, utan det är ju företeelsen att han ger en anledning för vissa grupperingar och vissa strukturer i samhället att visas på sitt våldskapital. De här grupperingarna som jag kallar dem för, de är ju extrema inom ramen för islam. De vill ju islamisera många av de här. Och felet som polismyndigheten har gjort nu är att man skjuter över den här problematiken på de gängkriminella. Det är ju helt befängt.
Är det? För det verkar ju, det säger ju Anders Thornberg också, att det är gängkriminella.
Precis. Det är det han säger. Och han är en mästare på att skjuta in frågan på några stickspår så att han inte behöver stå till svar. Det är enkla, det är det absolut bästa och enklaste och smidigaste för honom att göra den här analysen, att det här är ju gängkriminella som bara vill åka polisen, som vill, ja.
Men du menar att det är människor som vill islamisera Sverige. Vad har du för belägg för det då?
Den här typen av händelser, här har du folk som kommer i betydligt större numerärer. De ger sig in i centrala delarna här. Nu handlar det inte att det bara är ett utanförskapsområde. Här tar man i någon slags islams namn genom att man hyllar Allah. Man står och hoppar på polisbilar. Det är kvinnor, det är barn, det är hela familjer som är i affekt, som gapar och skriker och ger sig på polisen.
Men det du just beskrev nu, är det som är så att säga det underlaget du har för att mena att det snarare handlar om att islamisera Sverige än att det är gängkriminella som spänner musklerna?
Ja, alltså det, till viss del är det ju för att man ska driva, man vill manifestera sitt våldskapital och man vill dra ner byxorna och förnedra staten Sverige och tala om att de är inte dugg intresserade av att sympatisera med någon slags demokratifrågor och att ställa upp på den svenska rättsstaten. Man söker hela tiden anledningar till att manifestera det man egentligen har i åtanke, nämligen att visa sig att vi är inte rädda för staten, de klarar inte av oss, vi ställer inte upp på demokratin, etc. etc. Och de här två företeelserna, de kriminella gängen som jobbar stenhårt och har som heltidsjobb och säljer narkotika och kapar åt sig pengar och respekt och så vidare och skjuter på varandra på gator och torg. De utnyttjar samma företeelse hos den svenska staten som de här andra grupperingarna som säger sig vara kränkta nu och gör saker i Allahs namn hela tiden. Va?
Och vad är det för lucka eller vad är det för egenskap hos den svenska staten som de utnyttjar?
De utnyttjar den totala avsaknaden av legitimitet av den svenska rättsordningens yttersta utpost, nämligen svensk polis.
Förra polisen Peter Springare i Örebro, intervjuad av Jörgen Wittfeldt. Det här är fredagsintervjun special med Fredrik Kärrholm och Martin Malmgren. Vi diskuterar vad som har hänt och vad som ligger bakom upploppen runt om i Sverige. Finns det några poänger i det som Peter Springare sa här?
Nej, alltså visst, det finns väl någon poäng här och var. Att det har varit ett misslyckande för polisen, det är vi överens om, att det har fattats dåliga beslut. Men som vanligt, jag på att säga, så är det väldigt mycket av det Peter Springare säger som jag inte håller med om. Vi pratade resurs förut. Peter Springare verkar inte tycka att det är relevant. Jag tycker att det är relevant. Polisen behöver mer resurser. Polisen behöver även bättre verktyg. Det är saker som gör skillnad i det operativa polisarbetet. Och sen frågan om det här är gängkriminella eller om det är någon sorts annan grupp med islamister. Jag tycker att all underrättelse och all erfarenhet talar för att de som står i kärnan av de här våldshändelserna är personer som brukar våld i sin vardag som kriminella. Man använder våld i samband med narkotikahandel, i samband med annan brottslighet, och man har det kapitalet och man sätter sig gärna upp mot samhället och riktar gärna våld mot polis. Det är klart att Paludans högerextrema provokationer har lyckats locka med en svans kring den här kärnan med vanliga våldsverkare. Men den bilden som Springare verkar förmedla, att det här är någon sorts annan gruppering med någon sorts islamister som ska ta över samhället. Sådär. Jag har inte sett någonting som tyder på det. Det känns mer som någon sorts islamofobisk konspirationsteori, om man ska välja.
Vad fastnar du för, Fredrik?
Alltså, det finns ju inte en förklaring till de här våldsamma upploppen, utan det finns flera. Vi har, som vi har sagt tidigare, en kärna av grovt kriminella som finns i kriminella nätverk. Det finns väldigt många unga personer som bara hakar på. Det ser vi historiskt också. Det är väldigt vanligt att man tycker att det är spännande. Man deltar bara för att det är roligt. Men vi har också en stor andel personer som anser att det här är blasfemi och tycker att polisen på ett orättfärdigt sätt försvarar någonting som inte borde få ske. Och det finns också ett förakt och ett hat mot det svenska samhället och företrädarna för den svenska staten och det offentliga i långt ifrån oss alla, utan det är en mindre grupp, men det finns där. Så att det här har flera förklaringar. Jag tycker Peter Springare kanske uttrycker sig på ett något svartvitt sätt. Jag tycker också att han felaktigt avfärdar då att det behövs fler poliser och mer resurser. Det behövs, men han har också en poäng i att polisen måste bli bättre. Och här återkommer vi till ledarskapsfråga. Om vi tittar till exempel på upploppen i Göteborg, Hjälbo förra året, så var det 11 personer som kunde dömas. Det är för få. Det är också så att de dömdes till 2-4 månaders fängelse. Det är för lite. Så att jag tycker Peter Springer har fel när han säger att det inte heller behövs skärpta straff. Det behövs det absolut. Framförallt för att komma åt den här kärnan av de grovt kriminella. Låser vi in dem så löser vi mycket problem. Inklusive minska risken för upplopp.
Men det han sa här om att svensk polis, som det är i de här utsatta områdena, saknar legitimitet. Rättsstatens yttersta utpost. Är det korrekt?
Nej, alltså det är klart att det finns aspekter, det finns korn av sanning i det, men det är en grovt vinklad och därmed felaktig bild. Jag har precis tidigare nämnt vikten av att polisen i lokalpolisområdena, speciellt i våra utsatta områden, just jobbar för att skapa en känsla av legitimitet. Det är det som är, det skapar legitimitet när man är närvarande, det skapar legitimitet när man ingriper mot brott och ordningsstörningar i vardagen. Det skapar väldigt mycket legitimitet när man jobbar relationsskapande, när man är kommunikativ, när man lyssnar på sina medborgare, när man samverkar med olika delar av lokalsamhället. Och det gör vi i stor grad.
Men när man backar tillbaka, vad händer då med legitimiteten?
När man backar tillbaka så skadas legitimiteten. Så att vi, svensk polis, har ju all möjlighet att jobba med att skapa legitimitet. Det görs i vardagen, det behöver göras ännu mer. Och som jag nämnde tidigare, där är det både en metodfråga och en resursfråga. För då behöver man ha, om man har resurser för att hantera med nöd och näppe inkomna larm, en del av utredningarna, och sen då lägga ner de som man kanske inte har bäst förutsättningar att utreda, och det är det,
då blir legitimiteten, då blir känslan utav att, att polisen är legitim och att, ska man säga, samhällskontraktet upprätthålls blir begränsad. Om man har en resurs som gör att man kan hantera brottsutredningar på ett bra sätt, också i kontakt med medborgarna man inte kan utreda, om man finns på plats som sagt ute och upprätthåller ordning, och om man jobbar, om man finns närvarande i sitt lokalsamhälle och lyssnar, tar människors problem på allvar, lyssnar på deras perspektiv, samverkar med dem, jobbar brottsförebyggande, då bygger man en kraftfull legitimitet. Och min erfarenhet som har jobbat mycket då, även brottsförebyggande i Rinkeby, är att polisen har, det är klart att det finns brister i delar i legitimitet, men i grunden så har vi en ganska god legitimitet. Vi behöver jobba ännu mer med den. Men en svartvit bild som säger att polisen inte har någon legitimitet, det stämmer inte med mig.
Och polisen, är ni på samma linje här?
Ja, alltså polisen har ett otroligt stort stöd hos den breda majoriteten i utsatta områden. Ingen tvekan om saken. Men problemet i alla populationer är minoriteten. Och hur stor är minoriteten? Och hur problematisk är minoriteten? Sen så tycker jag Martin berör någonting viktigt här, och det är att det bästa sättet för polisen att vinna legitimitet och att motverka de här problemen är att göra sitt jobb. Att komma när människor ringer 112, att resolut kunna ingripa mot pågående brott, att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, att utreda de brotten som sker. Det är långt mycket viktigare än allting annat. Det spelar ingen roll hur mycket dialog vi har, hur mycket förtroendeskapande arbete vi jobbar med, om vi inte lyckas klara av att utföra vårt grunduppdrag. Och där har Peter Springer en poäng, att vi brister med det idag. Men återigen då, som Martin säger, det handlar både om resurs och metod.
Det har framkommit att en del av dem som var drivande i några av upploppen var under 18 år. En hade enligt polisen nyss fyllt 15 år. Hur ser prognosen ut för så unga personer som har tunga roller i upplopp där poliser utsätts för mordförsök?
Nej, men den är ju inte god. Och apropå det här med sagt, vi är väldigt överens om behovet av att polisen upprätthåller sitt grunduppdrag. Men jag vill ändå markera, och det är kopplat till inte minst ungdomar, hur viktigt det som ibland kallas dialogskapande arbete är. För det handlar både om att nå fram till medborgare och skapa den här legitimiteten som gör att vi har förtroende, som gör det lättare att ingripa, som gör det lättare att utreda brott, som gör det lättare att få in underrättelse. Men det gör det också mycket lättare att förebygga brott. För att när vi har relationer i lokalsamhällen. 15 år är redan väldigt sent att fånga upp en ung kille som har börjat begå grova brott. Det innebär inte att man kan ge upp, men de behöver fångas upp mycket, mycket tidigare än så. Det behöver polisen göra tillsammans med lokalsamhället.
Men är det här en del av de sakerna som var nya, de här upploppen?
Att nej. Det var inte alltså, det var även i Husbykravallerna och i olika våldshandlingar mot polis så förekommer det ungdomar. Så det är ingenting nytt.
Här kanske jag och Martin skiljer oss något åt, och då handlar det om vad är det polisen ska prioritera i sitt arbete. För att polisens resurs är begränsad. Vi har enorma problem. Jag kanske har ett lite mer kriminalpolisiärt perspektiv på det hela. Martin har jobbat som områdespolis där mycket fokus är just på att bygga dialoger. Men när jag har varit i kontakt med brottsoffer som blir, kan ta ett konkret exempel, en familj som var tvungen att flytta för att pappan hade sagt åt några killar att de inte skulle röka utanför trapphuset. De ger sig på familjen, kastar in stenar på nätter, hotar. Det är det här gränslösa våldet som hela tiden finns närvarande. Den här familjen tvingas flytta. Vi kan inte hjälpa dem. Den familjefadern blir oerhört provocerad av att se poliser då stå och småprata med samma killar med kriminell livsstil som ger sig på honom och hans familj. Så att det är väldigt viktigt att hitta en balans i prioriteringarna i att jobba med dialog och förtroendeskapande arbete och det kriminalpolisiära arbetet och ingripande verksamhet.
Vi lämnar det där för en stund.
Jag kan bara säga att jag håller helt med om att det finns en balansgång att gå där. Och polisen behöver vara relationsskapande mot alla medborgare. Men man behöver också vara väldigt tydlig. Och brott behöver få konsekvenser. Och i en situation där det var ett brottsoffer så står polisen på brottsoffrets sida. Och en del av det här områdespolisarbetet som är relationsskapande handlar också om att fånga upp de som är utsatta på ett sätt som inte bara handlar om brottsutredning, utan hjälpa och skapa förutsättningar i lokalsamhället för dem att ha ett drägligt liv och sätta tryck på de som ställer till problem.
Hej, jag heter Henrik Höjer och är Kvartals vetenskapsredaktör. I och med Rysslands invasion av Ukraina står Europa och världen inför en helt ny situation. Vi på Kvartal har försökt förstå den här frågan extra noga. Inte på nyhetsnivå, men med analyser och fördjupningar och förklaringar. Vi försöker lyfta blicken från detaljerna och historiker, försvarsforskare, statsvetare och andra forskare och experter har redan bidragit med många texter. Och jag har skrivit några själv också. Vi vet att de här analyserna är mycket lästa och uppskattade. Det här är möjligt tack vare alla generösa bidrag vi har fått. Vill du bidra till våra fortsatta försök att förstå vad vi går igenom? Då kan du stödja oss. Gå in på kvartal.se/gava. Tack för att du läser och lyssnar.
Rasmus Paludan som person och politiker då, han leder partiet Stram kurs som inte lyckas komma in i Folketinget vid senaste valet. Han avskyr islam, framgår det. Han har dömts för hets mot folkgrupp efter att i en video har uttalat att afrikaner har lägre intelligenskvot än andra. Paludan har en svensk far och han är numera både dansk och svensk medborgare. Jag ser och hör i medierna att allt fler röster anser att polisen gör fel när han oftast får ja när han söker tillstånd för politiska manifestationer i Sverige. Rätten att demonstrera sin åsikt, även om den är avskyvärd, är grundlagsfäst i Sverige. Men opinionen som tycker att den friheten ska inte gälla sådana som Paludan och inte när han hädar muslimernas heliga skrift, den opinionen är inte obetydlig, uppfattar jag. Hur helig ska yttrandefriheten vara, höll jag på att säga? Vad tycker ni?
För det första, yttrandefriheten är otroligt viktig. Vi inskränker den idag om hets mot folkgrupplagstiftningen, vilket då drabbat Paludan också, även om det kanske var i dansk tappning. Det är en rimlig inskränkning. Man ska inte kunna få säga vad som helst. Man ska inte kunna hetsa mot grupper så som, ja, men vi vet hur det gick andra världskriget, Rwanda och så vidare. Men det är viktigt att betona att det är människor som är skyddsvärda, inte idéer. Alltså det måste få vara fritt att kritisera religioner, ideologier, skända skrifter och så vidare.
Så medan, hur reagerar du på den här opinionen som hörs? Namninsamling för att brännande av Koranen ska bli ett hatbrott i lagen?
Det ska det inte vara. Det ska inte
hur kan du vara så säker på det?
Nej, men återigen, det är människor som är skyddsvärda. Det är en farlig väg att gå om vi börjar halka åt någon sorts blasfemilagar där man inte får ge sig på eller skända eller kritisera eller hyckla idéer, religiösa eller politiska. Däremot, för det är så att det är väldigt grundläggande för en demokrati att man kan göra det. Däremot så finns det andra beslut och som man kan göra med i grundade i ordningslagen till exempel. Jag tycker att, som jag har sagt tidigare, att det var ett felaktigt beslut av polisregion Öst att ge Rasmus Paludan demonstrationstillstånd, vilket han ska ha, det är grundlagsskyddat, men den platsen, man kunde ha anvisat en annan plats, och hade man gjort det hade man antagligen både förebyggt upploppen i Skäggetorp och sen kanske hela den här kedjan med...
Säger Martin Malmgren. Fredrik Kärrholm, vad säger du om detta med huruvida han ska fortsätta att få tillstånd eller om det ska bli ett hatbrott att bränna Koranen?
Jag är väldigt orolig för den typen av idéer som kommer nu, att vi ska inskränka yttrandefriheten. Om vi ska förbjuda människor att bränna en viss typ av helig skrift, vilka ytterligare heliga skrifter och böcker ska det gälla? Det är en väldigt farlig väg att slå in på. Jag håller inte med om att det ska vara någon princip att man ska flytta demonstrationer på grund av att människor tar till våld. Vi ska inte ha en situation där allting som är kontroversiellt, då får man demonstrera och uttrycka sin åsikt i en skog. Då har vi så att säga i praktiken upplöst yttrandefriheten enligt min mening.
Jag tycker att det finns ett mellanläge mellan att anvisa någon 5 mil ut i en skog och att ha demonstrationen under påsklovet, under fredagsbön, under Ramadan, precis utanför en moské i Skäggetorp. Och uppenbarligen visade sig det beslutet vara väldigt olämpligt.
Men båda ni två anser alltså att bränna Koranen, hur motbjudande eller obehagligt det än kan uppfattas vara, det ska inte vara förbjudet i svensk lag?
Nej.
Nej.
Paludan har avslöjats med att ha sexchattat med minderåriga pojkar. Han är van vid att en del meningsmotståndare kallar honom för pedofil. Bör hans sexchattande räknas in i ekvationen när svensk polis behandlar hans tillståndsansökningar?
Alltså Paludan är ju en motbjudande figur på en massa sätt, men demonstrationstillståndet får göras utifrån... Alltså det har inte, de bedömningarna har väl kanske inte med hans brott mot med, eller sexchattar med barn att göra, utan snarare med vilken situation har vi, hur bedömer vi den, plats och tid för möjlighet att genomföra den här.
Han är dansk politiker, han har visserligen en svensk far, men han är dansk. En del säger att det här kommer en utländsk medborgare och skapar elände i Sverige. Varför ska han släppas in överhuvudtaget?
Han är ju för övrigt även svensk medborgare. Visst var det så att man nekade honom inresetillstånd innan
han och då, fick... då påpekade han att han hade en svensk far och skaffade i efterhand då det. Men Fredrik Kärnholm, i diskussionen här så är det en del som tycker att de hittar goda skäl till att den här personen ska inte ens släppas in här med tanke på vad konsekvenserna blir.
Och har man tydliga principer så kommer alltid uppstå den här typen av situationer och personer som ger uttryck för åsikter och som är motbjudande personer. Men det är helt enkelt så det måste få vara och det måste fungera. Det finns inget alternativ till det.
Man kan ju säga att vi är överens om att vi ska inte ha någon blasfemibrott och vi ska värna yttrandefriheten. Sen kan man ju hantera demonstrationstillstånd på olika sätt. Och jag har ju sett på många delar av flödet olika... ska man säga, inte minst ifrån medborgarrättsliga rörelser, kvinnorörelser och andra som har... skriver om att de minsann inte får demonstrationstillstånd där de vill, vad de vill. De får inte polisskydd, de får inte... Så att det finns ju en stark kritik mot att Paludan får demonstrationstillstånd då i Skäggetorp under fredagsbönen, medan en massa andra civilsamhällsaktörer som demonstrerar för andra saker som då kanske ofta är betydligt mer sympatiska inte får samma möjlighet att demonstrera precis där och var de vill och få skydd av polisen för att göra det. Jag har inte haft möjlighet att kontrollera alla de här påståendena, men det finns ett... Så här, det är en sak att man ska ha demonstrationstillstånd, ja. Det är en annan sak att man ska ha det där och var man vill. Den rättigheten finns inte.
Tillbaks till polisens hantering av upploppen. Det är också en diskussion om vilka verktyg som polisen använder. Och så föreslås nu någonting som inte används idag. Vattenkanoner, gummikulor, beanbags har jag precis fått lära mig att det är en slags syntetpåse med blykulor, 8-10 stycken, som skjuts iväg med korta gevär och den här påsen blir som en flygande batong och det är till en otroligt smärtsamt att träffas av en sån här beanbag. Men det är inte alls som när man avlossar tjänstevapnet. Det här har polisen inte, antingen för att det inte är tillåtet eller för att den inte vill. Vad är det som förhindrar att vattenkanoner eller gummikulor och sånt där skulle ingå i polisens beväpning vid våldsamt upplopp?
Polisen har ju haft vattenkanoner tidigare. Så att det
är inte förbjudet på något vis då? Eller vad är hindret då?
Och fördelen också, jag tycker man ska vara försiktig nu här och inte i någon form av panikstämning införa massa nya redskap för polisen. Men, och det måste vara polisen själva som fattar beslut om vilka verktyg de ska använda. Men jag tycker att man borde överväga att använda vattenkanoner. Det görs i Tyskland, det görs i Nederländerna, det görs i Belgien, det görs i en lång rad länder. Och den stora fördelen med vattenkanon just på våra breddgrader är att det är inte kul att springa runt och härja om du är dyblöt och nedkyld när det är 5 grader ute. Så att det är ett väldigt effektivt sätt på vinterhalvåret att kyla ner stämningen. Billigt och bokstavligen.
Vad säger du?
Jag har egentligen ingen avvikande mening där. Jag håller med Fredrik. I grunden som sagt så är det polisen själva som behöver säga att de här verktygen behöver vi. Det är inte politiker som säger att ni ska ha det här. Polisen kan bäst
själva. Här är
det
inte pengar det handlar om, utan här vill polisledningen än så länge inte ha det här.
Nej, den diskussionen behöver föras främst inom polisledningen. Det är klart att politiken kan vara med på ett hörn, men det blir konstigt om ett gäng politiker kommer överens om att polisen ska använda det här när det är polisen själva som är bäst rustade att fatta de besluten. Men av princip så håller jag med om att det kommer nog behövas nya verktyg och jag ser ingen principiellt problem med det. Men sen ska man också ha med sig att det är nog det är nog kanske inte det Alexanderhugget för att hantera den här sortens oroligheter som man skulle kunna tänka sig. Vattenkanoner är väldigt bra om du har en tät formation av säg nazister som går på led och sen attackerar polisen. Om du har någon sorts mer grilla liknande situation i Rinkeby där det springer omkring små grupper av lokala kriminella och kastar sten först från ena bron, sen från andra bron, så kommer de antagligen inte ens vara där vattenkanonen är, utan de kommer att ställa till med någonting, bränna en bil någonstans. Polisen måste dit för att skydda räddningstjänsten. Och då kommer händelserna kommer att vara så utspridda så att de här verktygen kommer att vara mindre effektiva om man säger så.
Det är ju ingen universallösning, men många av de scener vi såg under påskhelgen så hade vattenkanoner varit alldeles utmärkt. Och jag tycker det är helt okej att politiker har synpunkter, även om i slutändan så måste det vara polisen som avgör om man vilken typ av utrustning man ska ha.
Och
i polisen brukar man säga att det bästa brottsförebyggande åtgärden är regn. Hade det regnat nu i påskhelgen så hade vi förmodligen inte sett den här typen av upplopp. Så att vattenkanoner är alldeles utmärkt och någonting man borde överväga.
Martin Malmgren och Fredrik Kärholm, vi ska avrunda. Den sortens polisnederlag som vi såg i flera svenska städer förra veckan, att en kriminell pöbel tar makten och förnedrar polismakten, är det någonting som händer då och då i andra västerländska demokratier?
Nej. Och det ska absolut inte accepteras. Så här finns det ett problem i samhället som polisen inte kan lösa. Polisen kan upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Polisen kan arbeta på ett sätt som skapar en legitimitet hos befolkningen. Men de här djupgående problemen vi har kräver andra lösningar.
Så det här hade inte lika gärna kunnat hända i Finland eller Polen eller Tyskland eller Italien?
Alltså det känns förmätet för mig att ha det. Alltså den utblicken blir lite för... Jag har inte den detaljkontrollen kollen på alla de här länderna. Men jag vill bara hålla med Fredrik igen om att vi har ett mer grundläggande problem. Och då tror jag att det är viktigt... Alltså vi har ett problem, speciellt i utsatta områden, med utanförskap, segregation, som skapar grogrund för detta och som också har skapat grogrund för den grova gängkriminaliteten. Och vi behöver jobba stenhårt med polisiära åtgärder, både mot upplopp och mot skjutvapenvåld. Men vi får inte glömma det här samhällsbyggandet, där vi bygger ett samhälle där alla barn växer upp med framtidsförutsättningar. Vi satsar stenhårt på skolan, socialtjänst, fångar upp familjer och barn tidigt, bygger allianser, skapar ett inkluderande samhälle. Låg arbetslöshet, framtidshopp och så vidare. Det är någonstans där vi måste... Vi får inte tappa den tanken även om vi hanterar, vilket vi ska göra, det akuta problemet med kriminalitet.
Har ni kvar någorlunda mycket optimism om att vi kommer att lösa det här och att det här nederlaget blev ett undantag i svensk polishistoria?
Det här är ett stort nederlag, det ska man inte sticka under stol med. Och det finns risk att vi över en tid kommer att få... Som att betala för det, det kommer vara närmare till våld. Men ja, det finns inget annat sätt än att flytta fram positionerna och jobba hårdare.
Vi kommer få se nya våldsamma upplopp i Sverige. Vi kommer få se det under lång tid. Jag är ändå optimistisk att på sikt så kommer situationen gradvis att bli bättre i de områdena. Men det kräver väldigt mycket. Och en sak som för sällan nämns är att inflyttningen till de här problemområdena måste minimeras, och det är kopplat till migrationen. Skolan är jätteviktig, hårdare straff, ansvarsutkrävande är jätteviktigt. Det finns ett batteri av åtgärder som krävs, men det kommer ta lång tid, men det går.
Martin Malmgren, polis i norra Stockholm och riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Tack för att du var med i fredagsintervjun special.
Tack så mycket.
Och samma sak säger jag till dig, Fredrik Kärholm, kriminolog, tidigare polis och riksdagskandidat för Moderaterna. Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Och på lördag kommer veckopanelen tidigt på morgonen. Också i den kommer vi att dryfta trygghetsfrågorna och påskupploppen och mycket annat från veckan. Tack för att ni lyssnade.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.